Okej, okay. Robert Bergström, tränare för Umeå IKs damallsvenska lag. Välkommen.
Stort tack för det.
Lite tankar runt 9 spelaromgångar i damallsvenskan. Vad tycker du? Vad har funkat bra så här långt? Och vad känner du att ni inte riktigt har missnöjda med, som ni inte riktigt nått upp till?
Det är ju först och främst en helt annan typ av fotboll. Vi kommer från Elitettan där vi gör en bra säsong i fjol och vinner serien och sen upp i Allsvenskan och ställs mot helt annat motstånd och helt andra utmaningar utifrån den taktiska aspekten, men också fysiskt. Men jag tycker att vi har börjat vuxit in i det. Vi har börjat tagit lite mer poäng på slutet, vilket är otroligt viktigt såklart. Men framförallt så har vi tävlat mot alla lag. Vi har, tycker jag, haft ett väldigt bra kollektivt försvarsspel, vilket kanske är konstigt med tanke på att vi har släppt in en hel del mål ändå. Men det har mer skett på individuella misstag och med konstiga mål som vi på slutet har lyckats ta bort och dragit lärdom av. Men sen framförallt så har vi hållit oss trogna till vårt arbetssätt och liksom identitet. Men gjort lite små justeringar under resans gång, och det gör man alltid. Men vi har framförallt varit trogna det vi har gjort sedan tidigare.
Mm. Är det som är, om man ska säga, skillnaden på Elitettan och damallsvenskan? Är det liksom, gör man ett misstag i damallsvenskan, då blir du straffad. Gör du det i Elitettan är det inte på samma sätt. Är det, du kan säga att det är de största skillnaderna, eller vad?
Ja, det är ju en stor skillnad såklart. Alltså, målen vi har släppt in i år i allsvenskan hade vi inte släppt in i Elitettan. Mm. Det tror jag inte. Sen är det klart att allting går fortare. Du måste spela bollen snabbare, du måste ta snabbare beslut, du behöver springa fortare och tacklas hårdare, och det ställs ju högre krav på egentligen spelets alla delar. Jag tycker som sagt att vi har tävlat mot alla lag, vi har åkt på några tuffa förluster där vi kanske tycker att vi borde haft med oss någonting. Men sammantaget så är jag nöjd över den första 9 matcherna på den här säsongen.
Mm. Kan man i Umeå med det geografiska läget förbereda sig tillräckligt bra för damallsvenskan? Och då pratar jag, nu är ni nykomlingar, så det liksom är en sak, men om vi nu allt går förhoppningsvis att man håller sig kvar och man nästa år, har vi ett geografiskt läge så att det är möjligt idag att förbereda sig på ett bra sätt inför en elitsäsong?
Tältet har ju varit otroligt bra för oss, för alla fotbollsklubbar skulle jag säga. Sen finns det ju massvis med saker man skulle vilja ha ännu bättre. Vi får till exempel inte träna i den utsträckning vi vill. Varken vi eller UFC får träna i den utsträckning vi vill på vinterhalvåret, i och med att planen delas. Där har vi den. Jag har svårt att tro att något annat damallsvenskt lag inte får träna så mycket man vill träna och på de ytor man vill träna på. Så det är klart att det är ju en utmaning, men det vet du själv också sedan tidigare. De har varit inne på Norliga hallen, så är det ju ett jätte kliv framåt med det tält vi har haft.
Mm.
Det som vi har haft problem med, det är väl framförallt att ur matchaspekten, att det är Piteå man kan möta som är likvärdigt. Och det finns ju en gräns på hur många gånger du kan spela mot samma motstånd.
Mm.
Och nu med corona, vi var ju med i Svenska Cupen, vi fick bara en match mot Eskilstuna borta, men nu med corona också så inga träningsmatcher från mitten på mars till serien skulle starta där i slutet på juni, och vi hade ju verkligen noll koll på vart står vi någonstans i konkurrensen. Vi hade mött Piteå 2 gånger och stod upp ganska bra, men Piteå själva hade ingen koll. De hade bytt ut halva laget.
Nej.
Så jag tror ju att just corona, det är klart det drabbade alla, men just vi som nykomlingar och får chansen att mötas på försäsongen och kunna korrigera i träningen. Vad är det vi ser för någonting och vad är det vi vill förändra som man vill göra utifrån matcherna? Det har man gått miste om.
Mm.
Så det har varit svårt.
Mm. Ja, och det blir likadant nästa år. Men då har ni kanske på något sätt ändå förberett er lite grann, eftersom ni har mött alla lag ett år innan.
Absolut, men förhoppningsvis så kommer vi med i Svenska Cupen nästa år igen och får 3 bra matcher i mars-april. De frös vi inne också, så Men visst är det så.
De grejerna som du känner du inte är nöjd med, alltså under de här första 9 omgångarna. Jag menar, ni har följt er arbetsmetod. Ni tävlar mot alla lag. Ja, lite individuella misstag. Men de grejerna som ni inte är missnöjda med, vad skulle du säga? Eller vad som ni är missnöjda med, vilka är de grejerna som du känner att här har vi inte klarat av hittills?
För att bli bättre och ha tagit fler poäng så har vi behövt vara ännu bättre tekniskt till exempel. Det är en del tekniska misstag eller inte tillräckligt skickliga helt enkelt rent tekniskt på att behandla bollen och kunna skapa tillräckligt mycket målchanser framförallt i början på serien. Nu har vi sett på slutet att vi har fler inträden i straffområdet, vi har fler inträden i sista tredjedel, vi har ett högre expected goals, vi känns farligare framåt och har gjort ganska mycket mål på slutet. Jag tror vi har gjort 9 mål på de senaste 4 matcherna och det är positivt och någonting som vi jobbar med och som vi har blivit bättre på. För hur den är så kan du liksom inte försvara det kvar i serien, du måste anfalla också. Du måste göra mål och du måste vinna matcher. Det var väl sådär första halvan av de här 9 matcherna, men det har utvecklats. Så är det.
Men så här, tekniskt, spelarna har ju, är det att de har blivit, de har inte blivit tekniskare på den här korta tiden, men de har blivit bättre att hantera tekniken i hög fart.
Exakt så tror jag att det är. Man har någonstans fått vuxit in i okej, vad är det som krävs? Jag har inte den tiden jag hade i fjol till exempel. Samma sak i träning, så måste vi dra upp tempot ännu högre i träning för att få så snarlika matchsituationer som möjligt. Och det har vi jobbat med och det gjorde vi i Blindo under försäsongen i och med att vi inte visste vad är tempot och vad är farten. Men som sagt, jag är nöjd med vart vi är just nu i alla fall. Och sen är det ju alltid så att man vecka för vecka jobbar med saker i spelet som man tycker fungerar eller man inte tycker fungerar.
Men det är intressant om man nu säger, för det tror jag alla vill, dra upp tempot i träningen. Och hur jobbar ni med det? Alltså vad är det ni gör? Har ni en killar eller driver ni med begränsat antal tillslag? Är det storlek? Alltså hur jobbar ni med det?
Vi hade faktiskt en diskussion om just den, en ganska lång diskussion vi ledare teamet. Jag har alltid förordat att man ska fria tillslag utifrån beslutsfattande. Det ingår ju också att driva boll i yta och så vidare. Men vi bestämde oss där att vi kommer att jobba mer med tillslagsbegränsning. Vi jobbar 1 tillslag och 2 tillslag i en del av spelövningarna för att utveckla beslutsfattandet och göra saker i hög fart. Sen är frågan hur mycket det hjälper, hur mycket det skälper. Jag är fortfarande så här kluven på att ha tillslagsbegränsning, men det har nog hjälpt oss en del, det har det gjort, tror jag.
Ja, jag skulle vara som dig också, jag har också varit så där innan, att jag har också varit ganska, jag har varit mer tillslagsbegränsningar, men jag har kommit mer åt ditt håll. Ja. Det jag säger att ute på en match så är ju spelarna inte, de har ingen tillslagsbegränsning och varför gör vi träning? Alltså, det är bättre att då gör vi ytan mindre eller så att de måste tvingas till att ta färre tillslag. Att på det sättet gör mer realistiska övningar. Men, ja.
Vi har väl jobbat ganska mycket med att smalna av planen också under våren och jobba mer med djupledsspel och mindre possession utifrån att vad som passar oss i vårt lag, men också utifrån hur tror vi att fördelningen av bollinnehav kommer att vara för oss som nykomlingar. Även om vi vill ha bollen och jobba med speluppbyggnad så är vi ödmjuka nog att förstå att motståndarna kommer också vilja ha bollen. Och många av dem har erfarenhet av allsvenskt spel. Och vi är väl andra också i 21 av 22 matcher i den här serien. Så att, det är också någonting som vi har jobbat med, att kunna få ett bättre djupet spel med färre tillslag och växla fart och tempo från speluppbyggnad till genombrott. Vi är inte i land än och det kanske vi aldrig kommer att vara, men vi jobbar med det och vi försöker utvecklas i den delen.
Okej. Om man ser ett lag och man är liksom serier för första gången, hur tycker du att, eller hur skulle du vilja att man uppfattar Umeå IK 2020? Alltså vilka identitet ska man vilja ha på laget?
Jag har ju jobbat med Vi har jobbat det här fjärde året som vi jobbar med. Jag skulle säga att kanske halva spelartruppen är kvar från januari 17. Så vi har ju jobbat med en väldigt stor kontinuitet och fått in spelare på vägen som vi vill anpassa eller som passar in på det sätt vi vill spela. Mm. Även om vi inte kan välja spelare fullt ut så försöker vi att få dem att passa på det sätt vi vill spela. Men om man tittar på oss så kanske kan låta klyschigt, men jag tror ju definitivt att eller jag vill att vi uppfattas som ett kollektiv som arbetar otroligt hårt. Först och främst det, men också sträva efter att göra varandra bättre. Vi jobbar väldigt mycket med fotbollspsykologi i olika former. Och, jag tror att man ser ett lag ute på plan som har en hög arbetsmoral, som pushar, stöttar och hjälper varandra till bättre aktioner. Och jäkla jobbigt att möta både när vi har boll och när motståndarna har boll i vårt försvarsspel. Men också hur vi kommunicerar och agerar ute på plan. Och liksom är mot varandra. Intressant statistik från de här 9 matcherna. Av våra 12 gjorda mål så är 9 gjorda sista kvarten. Och man kan bli trött fysiskt. Man kan också bli trött mentalt under en match. Och, tjejerna själva upplever också som att vi liksom gnuggar och kör. Och vi spelar 93 minuter om det krävs. Och vi gör det där sista lilla för att få med oss någonting från matchen. Sen är det andra aspekter som gör också att du, om du vinner eller förlorar. Men vi är ett otroligt starkt kollektiv. Och få höra det också från motståndare utifrån att vi... Ni ger er aldrig. Senast Kristianstad sa det, eller vi kvitterade på övertid, att fan, vi blir aldrig frier. Ni fortsätter springa, ni fortsätter jobba. Och det tycker jag är en stolthet i liksom det vi vill göra. Att vi kavlar upp ärmarna och vi jobbar. Det är det minsta man kan göra.
Mm. Ja, det är bra. Är det så att när ni rekryterar spelare också så är det en nyckelfaktor i de typen av spelare ni vill ha in? Det vill säga att ni kan välja, nu ska jag säga, välja bort spelare som ni känner att nej, hon jobbar inte hem som hon ska, eller hon har en taskig attityd mot sig, men att det kan vara en väldigt duktig fotbollsspelare. Mm. Har du kommit till de lägen att ni har liksom rent nej, passar inte in i det sättet, nu har du jobbat ett par år som du säger?
Nej, men så är det. Jag kan ta ett jättebra exempel på vår forward som hade i fjol, Ibero Oji, i vintras, som jag valde att inte förlänga med. Hon ville vara kvar och jätteduktig spelare, jättebra tjej på alla sätt och vis. Sa inte så mycket, tog ingen större plats, men bra liksom lagkamrat. Däremot så förväntade jag mig att vi kommer att liksom måste ha ett bra försvarsspel. Vi behöver 11 spelare som spelar försvarsspel. Och Ibere har jättemånga fina egenskaper, men är kanske inte den starkaste försvarsspelaren. Så att där tog vi beslutet att släppa henne och satsa istället på Therese Simonsson från AIK som är otroligt duktig försvarsspelare i första press, men som också bidrar framåt med mål och poäng och är viktig för oss. Det är väl ett ganska tydligt exempel.
Ja, men det är bra. Det är ett bra exempel, och ibland kan man känna att man, att när man, det är en sak liksom att välja in nya spelare, att man liksom då prioriterar den här karaktären, och samtidigt kan det vara att en balansgång, för ibland måste man ta in den där spelaren som, ska inte säga, rör om lite i gruppen också, för det kan också vara nyttigt att få in en sån, och sen kräver det lite annan typ av ledarskap från dig också. Att du kan inte vara likadan mot alla. Men att man liksom, så jag tycker själv det är en balansgång, att inte bara bli ja, det här ska alla se ut, vi ska vara formade utifrån den här, men vi måste ha, nu säger jag inte att din forward där var en sån, men jag menar rent generellt sett så brottas man ibland med dem, ja, vad ska man säga, de fotbollsmässiga egenskaperna kontra lagspelaren och sådär.
Absolut, jag hade ju lite funderingar på det då. Vi skulle värva Lisa Dahlqvist i vintras, en fantastisk person och liksom en bra fotbollsspelare. Men utifrån att vi alltid har varit ett kollektiv där vi inte har haft spelare som man har varit de här uttalade stjärnan. Det blir lätt hänt att det sätts på Dala direkt och hon stiger in för dörren liksom, med sina 130 landskamper och SM-guld och proffsspel. Element ska jag säga, jag tycker att hon har varit exemplarisk i det sätt som hon har hjälpt till att leda laget. Det är flera spelare som gör det, men hon är definitivt en av dem på det sätt som hon kommunicerar när det är rätt läge att säga någonting. Ta ett steg tillbaka när det är rätt läge att göra det, så att andra får också blomma. Liksom. Och det, hon har varit skicklig på det. Och tycker jag utvecklat ja, men både laget och hur vi vill spela.
Mm. Ja, det är spännande, just de delarna. Och då får man ju brottas med sig själv ganska många gånger liksom, vad man måste prioritera. Om du skulle säga som ledare, vi kan prata om ledstjärnor utifrån ditt ledarskap, vad är liksom, har du några sådana som du känner att det här är mina, ja, det som står för dig, och är det någon som du har haft alltid eller någon som du har förändrat och utvecklat de senaste åren?
Nu har jag jobbat i 15-16 år nu som tränare på olika nivåer. Och jag har ju ändrat jättemycket utifrån hur det var då man var 22 år och blev tränare första gången. Allt ifrån träningar till hur man leder ett lag. Sen tror jag väl ändå att i grund och botten så har det varit jag hela vägen utifrån hur jag är som person. Jag tror inte på att vara någon annan. Däremot såklart får man kliva in i en ledarroll och man får... Ja, men ta ansvar på det sättet. Men jag tror inte man ska förändras utifrån den man är. Pratar man ledstjärnor så... Nyfikenhet är väl en sak. Och det har jag väl varit med mig hela vägen. Att jag vill gärna... utvecklas, ta reda på saker. Titta på vad andra gör. Kan jag förändra någonting på vårt sätt att spela? Även om det till och med fungerar bra. Kan vi göra någonting annat? Och liksom inte stå still och stampa utan... Utan hela tiden titta framåt och försöka förbättra, försöka göra saker annorlunda och bättre. Och det tror jag är någonting som alltid finns där, en ständig process. Delaktighet har alltid varit viktigt för mig utifrån att få en spelargrupp, ett ledarteam, en förening att någonstans komma samman kring det man vill göra och Man får ha åsikter, man får tankar och idéer kring hur vi ska spela, kring träningsupplägg, kring diverse saker. Sen är det jag som bestämmer i slutändan, men jag lyssnar gärna på dem runt omkring mig i olika former. Bara det finns en balans i det. Glädje är jätteviktigt. Det är väl en tredje av fyra ledstjärnor att det ska liksom byggas på glädje. Det ska vara roligt att komma till jobbet och det ska vara roligt att spela fotboll och sen är livet som det är. Det är inte alltid det är liksom solen skiner och alla mår bra, men den grundsynen tycker jag definitivt ska finnas där. Och sen den sista, att man har en arbetsdisciplin, att man jobbar jäkligt hårt. Det är otroligt viktigt att vi individuella spelaren är förberedd inför det den ska göra, förstår sin roll, tränar bra, vi ledare är förberedd med bra träningar och samtal med spelarna och förberedd inför match och så vidare. Att man, den disciplinen, den arbetsmoralen måste finnas hos alla. Hos alla som är med liksom. Det är väl de fyra jag skulle säga.
Okej. Har du som tränare blir det ju lätt att man, vad ska man säga, snör in och sen så jobbar man stenhårt och så glömmer man alltid att du har ju familj, du har liksom, hur klarar du av balansen? Du jobbar ju även på Nio i Örvik och så pendlar du från Örvik upp till träningar och matcher och så vidare. Hur klarar du balansen i liksom tillvaron, att det inte ska säga bli för mycket eller att ja, få familj att funka och sådär?
Det är ju en liksom knäckfråga för alla som, skulle jag säga, för alla tränare som har familjer. Sen har man ju barn i olika åldrar och så vidare. Nu börjar mina barn bli ganska stora och de följer med och tycker det är skitkul att pappa är tränare och har koll på laguppställningar och matcher. Och det är någonstans, vi fyra i familjen är ju liksom tillsammans i det här. Men sen är det otroligt viktigt som du säger att man hittar en balans på när jobbar jag och när är jag ledig. Sen kan man väl aldrig säga att man aldrig är helt ledig. Det har du och jag pratat om förut, André. Man jobbar alltid, men jätteviktigt att hitta de här hålen i tillvaron. Det är ju fotboll och familj. Det, är ju, det finns ju inte mer än mer.
Nej.
Så är det.
Nej, det, är som du säger, det är en knäckfråga. Att hitta en, det är svårt att komma hem och liksom säga att men nu ska vi ha familjetid och så ringer telefonen. De kan inte stänga av heller, utan de måste vara tillgänglig i princip hela tiden.
Verkligen. Och sen utifrån, då serien väl har börjat, då är det ju alltid nästa match. Nästa match, nästa match. Man sitter på... Man sitter och äter fredagstacosen och ser Let's Dance och så är tankarna någon helt annanstans. De är på helgens match och hur vi ska göra, och man kanske behöver gå och titta något klipp då familjen har lagt sig för att vara helt förberedd. Liksom. Det är ju någonstans en livsstil och ett sätt att leva.
Och familjen har ju vant sig att det är så. Absolut. Att träna och så länge också.
Sen tycker jag att jag har blivit bättre med åren med att liksom släppa saker och ting och kunna faktiskt njuta av den tiden man har. Och det tror jag man måste lära sig. Jag tror inte man bara kan slå på en knapp, utan det tror jag med erfarenhet och med x antal år i yrket så lär man sig det också.
Men det finns ju inga gränser som säger hur mycket du kan jobba som fotbollstränare, för du kan ju alltid sätta dig och titta på motståndarna en gång till. Och du vet ju aldrig när är det tillräckligt. Alltså det är ju det som jag själv tycker är balansen, att när är det tillräckligt? Nu säger jag, men nu ser jag inte dem mer. Nu är det bättre att jag är med familjen. Eller nu är det bättre att jag går ut och tränar. Eller bara liksom hitta den här. Då har jag alltid själv tyckt att det är svårt att göra det. Och det handlar väl om en erfarenhet och varit på nivån ett tag. Som man...
Sen tror jag också att det handlar om att man... Jag tror inte heller att jag är unik på något sätt. Att man vill ha kontroll och man vill att allt ska bli så bra som möjligt, och ibland så tror man att man gör allting bäst själv, och så är det ju inte. Jag har också lärt mig delegera otroligt mycket mer än vad jag gjorde för bara 3-4 år sedan. Jag har ett bra ledarteam runt om mig och de gör också ett bra jobb som kompletterar mig på ett sätt som är bra. Liksom.
Nu har du ju jobbat, och det ska jag tillbaka till det med som ledare igen och dina liksom ledstjärnor, men jag har jobbat med tjejer och killar. Och den här frågan har du fått 1 miljon gånger, precis som jag. Vad är det i ditt ledarskap som förändras från när du jobbar med herrar eller killar och tjejer och damer? Är det någonting?
Det är väl att det man går miste om och det jag kan sakna, det är just det här med att man inte kan vara i omklädningsrummet i den utsträckning man vill. Jag tror ju att man skulle kunna optimera ännu mer genom att faktiskt kunna vara med oftare och mer i omklädningsrummet. Och utifrån det dagliga mötet, men också saker man vill fånga upp. Men jag tror verkligen att jag är på samma sätt som det jag tränar Umeå FC och killarna till Umeå IK och damerna nu. Jag tror att skulle man fråga, det är inte så många spelare kvar där, men skulle man fråga Dillan i UFC och Fanny till exempel, som har varit med hela vägen i UK, om de skulle få beskriva, så tror jag att de skulle säga ganska samma saker. Grund och botten så är det brukar vara mitt standardsvar på den här frågan, att det handlar om två saker, fotboll och ledarskap. Sen vilket kön spelarna har, det är någonstans irrelevant.
Jo, så är det ju, absolut. Och samtidigt är det ju lite olika utmaningar i de olika grupperna. Det går aldrig komma från att man du är den ledare, det tror jag också att du är. Men sen har man andra, man kan inte, som du säger, du kan inte vara med i omklädningsrummet. Du kan inte fånga de där små momenten, lite osäkerhet i någonting som du kan snappa upp i precis innan matcher eller vad det är. Det gäller att planera det lite grann i djupa. Och så ställer kanske tjejer och andra frågor om vad killar gör i vissa lägen. Om du... Har du någonting i din, alltså antingen som liksom ledare eller som inspirerad, har någon förebild? Du får inte svara Liverpool.
Nej, okej. Okay. Då är jag slut på. Jag har fått den här frågan förut. Att finns det någon som är, många säger ju Guardiola och hans fotboll och Klopp brukar vara ett bra svar. Men de är ju fina och bra på det de gör och liksom otroliga tränare och coacher, men det är det framförallt de i min närhet som jag jobbar med och min familj som inspirerar till att tänka i andra banor eller utveckla saker och ting eller jag gillar ju att ha folk runt mig som inte alltid tycker som jag tycker, utan att man kan, faktiskt kan ifrågasätta saker och ting. Och det är till exempel, min fru är ju otroligt bra på att ifrågasätta. Då jag kommer hem från en match och hon har sett matchen på ett positivt sätt. Men sen har du ju Tobba och PG och hela det gänget som ser saker på lite annat sätt. Och där får man ju någonstans ja, men fundera själv på, okej, hur upplever jag det här? Jag hör vad de säger. Ska jag tänka om eller ska jag tänka på mitt sätt? Och just den dialogen mellan de som är nära tycker jag är viktigt. Sen kan man ju uppskatta Klopp och Liverpool. Det gör väl alla i och för sig. Men det är liksom så långt bort så att det blir liksom inte realistiskt. Alltså, jag kan ju rabbla 10 tränare i världen som jag ser upp till.
Men det finns inget lag som du liksom tittar på och så tänker, eller som du liksom nu har sagt, ja men de spelar eller de har intention av sitt spel att wow, det där vill jag ta med mig, även om det kan vara Liverpool eller det kan vara Atalanta eller vad det är. Finns det något lag så där känner?
Absolut, att det finns lag och det finns tränare som gör grejer som man liksom hajar till om man vill någonstans kolla upp lite närmare, så är det definitivt, så är det varje år. Och jag tycker att de här trenderna som är i världsfotbollen som hela tiden förändras, de måste man hänga med på som tränare på den här nivån. Gör man inte det så tror jag att man tappar just den här nyfikenheten som jag pratade om, som en ledstjärna, och den här viljan att bli bättre och viljan att göra saker annorlunda. Så att det är definitivt så att det man gör på den absolut största scenen sipprar ju ner på övrig fotboll. Och där måste man vara med. Det tror jag definitivt.
Sen att kunna omsätta det till sin. För det finns ju ganska många som säkert tar inspiration från bra lag, men att liksom vara klar av mina spelare av, så att man liksom hittar en nivå att liksom vara realistisk utifrån vår. Så man är ungdomsledare idag, att man inte tror att för att Liverpool-spel då måste vi spela på likadant sätt. Det finns ju en del,
visst är det så.
Det måste finnas en,
ja. Och det är många tränare man hör fortfarande än idag som pratar om att vi ska kontrollera matchen med ett bra passningsspel, och vi ska pressa högt och vi ska liksom göra alla de här sakerna som är trevliga kanske att se på, som många vill göra, men måste man förstå att det är liksom det är ett motståndarlag. Och det handlar om att sluta när man vinner matchen. Jag har inga problem med att spela tidiga bollar bakom backlinjen om det finns möjlighet att skapa målchans eller att det är till lagets fördel att göra det. Sen tror jag på vissa saker i ett anfallsspel som passar Umeå IK. Jag tror på vissa saker i vårt försvarsspel som vi också har jobbat på som passar liksom våra spelare och vårt arbetssätt. Men jag tror det är viktigt som du säger att man tittar på vad är det man har. Hur ska vi vinna fotbollsmatcher? Det är två otroligt viktiga aspekter.
Du jobbar i Umeå, du har jobbat här ett par år nu och du har ändå sett att det har utvecklats en del i stan. Vad tycker du är den största utmaningen som ledare i? Du har varit inne lite grann på det i början, jag vet inte om det blir samma svar, men lite, vad är den största utmaningen för dig som var elittränare i Umeå idag?
Det finns massa olika delar av det, men klart, ekonomi är ju grund och botten det som styr en föreningsorganisation och utifrån en budget på en spelartrupp till vilka förutsättningar du får med kanske läger och träningar och så vidare. Så ekonomin är ju där i grund och botten och det är ju en jätteviktig aspekt. Men sen har du också organisationen i respektive förening. Jag är ju verksam i Umeå IK och har ganska bra insyn i hur organisationen ser ut här. Och det är ganska få människor som gör ett väldigt, väldigt stort och bra jobb. Men det skulle behöva vara fler. Vi skulle behöva ha kanske en sportchef. Kanske en klubbchef. Vi skulle behöva ha ännu fler kompetenta personer i viktiga poster. UFC skulle säkert också önska ännu fler personer som kan jobba med olika frågor. Så det tror jag också är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Men sen också förutsättningarna rent för fotbollsspelarna med med träningsförutsättningarna. Nu har vi haft ett tält i vinter och det har varit otroligt bra. Jag var inne på det, att vi får inte träna så mycket som vi vill, och det är klart att det behöver vi få göra.
Mm.
Och sen har du faciliteterna runt om med allt ifrån behandlingsrum till hur du kan jobba individuellt med spelarna, med videoanalys och hur du med samlingsrum och lokaler och tränarrum och det finns många saker som man hade önskat hade varit bättre.
Mm.
Sen är ju, har jag lärt mig de här, det är mitt femte år i Umeå, att Umeåfolket är ju väldigt så här, man tar vad man får och man gör det bästa av det, och det är ju en styrka i det. Men om man klagar liksom inte så mycket, utan man accepterar läget och så gör man det bästa ifrån det. Men för att kunna bibehålla elitfotboll och stärka elitfotbollen på sikt, så tror jag definitivt att de här sakerna som jag har sagt, ekonomi, organisation och förutsättningar med faciliteter och träning och så vidare, tre jättenycklar att utveckla.
Och kan man, för jag håller mig till 100%, jag tycker ju det är svårt att påverka varandras föreningar, eller ja, ni har svårt att påverka Umeå FC har svårt, och likadant med Torén-gruppen och de som är elitföreningar här. Det är svårt att göra någonting åt det, men just runt faciliteterna, med, där kan ju föreningarna driva det lite grann mer tillsammans, skulle jag kunna tänka mig, för att få en arena som är mer anpassad för eliten. Det finns läktare, det finns, planen måste förändras och bytas ut, men omklädningsrum, gym, tränarrum, det finns ju jättemycket. Men ibland så får jag känslan att ni driver er agenda, UMFC driver sin, att man kanske skulle kunna göra mer tillsammans. Man verkligen tillsammans kan driva de här huvudfrågorna, så att det inte bara handlar om att den ena föreningen fightar som någonting.
Mm. Det har du säkert helt rätt i. Jag vet att en del saker så har vi en bra dialog med de andra föreningarna, men jag tror också det handlar liksom rent organisatoriskt. Har UFC en person över som kan jobba med frågor som rör alla föreningar? UK, har vi någon person som inte gör allt för att vi ska liksom flyta varje dag? Och också en organisatorisk fråga, är jag övertygad om att vi kanske skulle behöva ha haft någon, eller ett nätverk där man träffas och där man jobbar med såna här frågor. Även om både vi och UFC har stött på och vi har gjort det tillsammans också i olika former, så kan man säkert göra mer av det.
Att man skulle jobba mer tillsammans i de här föreningarna, att hjälpa åt organisatoriskt och så vidare.
Absolut. Vi hade ju en idé för något år sedan innan vi tappade vårt fina kansli borta på arenan, att kunna dela kansli.
Mm.
Du hade kök och du hade massa mötesrum och du hade tränarrum och du hade kunnat gjort det där till jättebra ställe att året om kunna liksom verka på, bara 50 meter från arenan.
Mm.
Men det blev inget av det. Nu sitter vi här i en liten etta som är vårt kansli, där alla ska få plats. Så att det...
Men det tycker jag är det tyckte jag var spännande, att det finns ganska många beröringspunkter som, och inte bara om faciliteter, utan att hur kan vi utnyttja varandra och hur kan vi hjälpas åt för att stärka. Det tror jag definitivt skulle kunna lyfta elitföreningarna. Sista frågan. Det är rätt många som spelar fotboll idag. Det är rätt många som liksom är ungdomsledare, som kanske satsar på att dels bara driva träningen varje vecka, men det finns också vissa som kanske har en ambitionsnivå att de vill bli elittränare, som du och som jag, och som folk som får möjlighet att jobba det som heter. Vad har du för tips? Vad bör de tänka på i träning med ungdomslag och så vidare?
Då det gäller träning så tror jag väldigt, väldigt mycket på att jobba med spelövningar, men också jobba med spelövningar som är kopplat till ett syfte och till ett tema, så att det inte blir att man rullar ut en boll och spelar tvåmålsspel sista halvtimmen, utan att man kan binda ihop det till någonting som ökar förståelsen för spelarna. Det tror jag är jätteviktigt. Och att man jobbar kanske mer med spelets skeden och jobbar med spelet fotboll utifrån spelövningar, och styr det till vad man vill någonstans åstadkomma och lära ut och utveckla.
Mm, mm.
Så Så det är viktigt att man som ledare är väldigt utmanande till sina spelare. Och absolut att de ska ha alla möjligheter att misslyckas och göra det igen och igen och igen. Men alla måste få en utmaning i sin träning. Sen hur man gör det är ju en ständig debatt kring vad man vill uppnå med det. Men det är viktigt att de får en utmaning och känner att det liksom är utvecklande det man gör. Och att alla barn någonstans ska få förutsättningar att kunna få det som yrke när man blir äldre. Även om vi alla vet hur svårt det är. Det är väl det största tipset till ungdomstränare och till träning. Då det gäller för att bli elittränare så liksom gör misstag, dra lärdom av dem. Gör det gärna tidigt i karriären, annars får du sparken. Jag har gjort jättemånga misstag genom åren och liksom försökt lära mig av det. Och försökt se vad är det jag gjorde och varför blev det fel och hur bör jag göra nästa gång. Ha en tydlig filosofi i hur du vill spela. Träna utifrån det. Men framförallt stå för någonting som tränare. Att det här är jag, det här är mitt sätt att se på spelet fotboll och mitt sätt att se på ledarskap. Och sen hela tiden skruva på det. Men att man vet att André Jägersson står för det här och han erbjuder det här så att det inte finns några oklarheter kring vem man är som tränare och ledare. Det tror jag är jätteviktigt. Sen var jag inne på det tidigare att man verkligen förkovrar sig, att man går utbildningar, att man läser böcker man kommer över som kan vara intressant utifrån både ledarskap och fotboll. Och jag har besökt många andra, både klubbar och tränare genom åren, och det har gett mig jättemycket, och det är också någonting som berikar liksom. Framförallt om man inte har så många lag i närområdet som är på elitfotboll. Sen får man vara beredd på att jobba extremt hårt och göra det över tid. Men någonstans hitta de här återhämtningstillfällen som vi pratade om, men framförallt man får inte vara rädd att jobba. Då blir man inte långvarig.
Och du var ju inne på det och du pratade om det nu också, förkova sig, men just den här nyfikenheten, alltså som man hela tiden strävar efter att se annat och uppleva andra klubbar, andra tränare, se matcher och liksom hela tiden värdera det mot sitt eget sätt och tänka fotboll. Jag tror att det är nyckeln att göra det. Och sen lite grann, jag tror när man börjar som tränare också, då är man ganska, man känner att man vet hur man vill det ska se ut. Men att man inser att det finns ganska mycket som man inte vet. Och man blir aldrig färdig i det där. Utan att det hela tiden, ju längre man jobbar desto mer inser man hur lite man kan. Ja. Alltså på något sätt.
Ja, verkligen.
Det är som en nyckel. Och kan man, den dagen man kommer dit, att man har liksom fått den insikten och är lugn och trygg i det. Då har man kommit ganska långt, tror jag.
Verkligen. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Precis så är det ju, att ju längre man har hållit på och ju mer man har utbildat sig och någonstans dragit lärdom, ju mindre kan man liksom. Ju mer finns det att lära, och man fattar att det är så otroligt komplext, hela tränarjobbet liksom, med allt vad det innebär.
Jättebra, Robin. Tack så mycket för din tid och lycka till under resten av säsongen.
Amen. Tack för det.